Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Den här veckan så har jag träffat Christer Olsson. Christer är ju en person som det bara strålar om. Han har så mycket energi och glädje i sig så att ja, det smittar av sig till hela omgivningen. Christer har ju tagit sunt förnuft och gjort det till sin affärsidé kan man säga. För att det han pratar om, det är ju sunt förnuft och det låter ju så enkelt när han presenterar det, men det är ju faktiskt inte bara enkelt att leva och leva rätt och göra bra val. Men när man har lyssnat på Christer så får man i alla fall en hel del inspiration och tips och verktyg till hur man kan ta nästa steg för att leva det liv som passar en bäst då. Så att det var en stor förmån att få träffa Christer, som jag säger i början på intervjun också. Han har ju ett otroligt späckat schema och det är bara för att han har sån passion för det han gör. Alltså han vill verkligen dela med sig till alla som vill lyssna och det är ju fantastiskt tycker jag. Så det är veckans gäst, Christer Olsson. Och kolla gärna på honom på hans YouTube och sök upp på honom, för han har mycket filmer och sånt också som man kan titta på. Som bygger på intervjun här. Sen vill jag tacka alla er som har gått in i podcasterappen och gett en recension på podden. Det uppskattar jag otroligt mycket. Och har du inte gjort det så be om det en liten minut att gå in och lägga en rating på podden. För det gör ju att den kommer upp i flödet mycket bättre. Och sen så kommer ju summeringen av veckans avsnitt och Christers utmaning i Epic News som jag skickar på lördagar. Så att gå in på epiclivingsweden.com och skriv upp det på nyhetsbrevet där, Lifestyle News, så får du det på lördag morgon. Men nu så går vi över till samtalet som jag hade med Christer. Hej och välkommen Christer Olsson till Epic Lifestyle-podden.
Tack så hemskt mycket.
Jätteroligt att se.
Ja, det här ska bli jättespännande att få samtala med dig.
Trevligt. Och jag är väldigt glad att du har tagit av din tid. Du har ett fullspäckat schema, minst sagt.
Så. Ja, på gott och ont så ja. Finns det ett ökande behov av det jag jobbar med.
Vi ska komma in på det. Ja. Du är ju fiskarsonen från Öckerö som har gjort sund förnuft till din affärsidé. Det är ju superhäftigt. Och du är en av Nordens mest anlitade föreläsare. Och du har en energi utan dess like. När jag har lyssnat på dig när du har stått på scen, då har det varit som att sätta sig i en sportbil som drar igång. Som man bara på ett positivt sätt trycks bak i fåtöljen. Men väldigt positivt. Superhärligt. Och att göra research på dig är också väldigt roligt. Att kolla på alla klipp på YouTube och hemsidor och sådär.
Jag tror den känslan du får, som jag får och som de flesta får, med alla människor som brinner för det de gör.
Mm.
Och jag är lite liksom, yrket heter ju att jag är föreläsare och coach, men alltså jag brinner ju för att förmedla något jag tror på.
Mm.
Och då blir det ju liksom per automatik engagemang.
Mm.
Och sen kan engagemang vara stillsamt och lugnt, eller väldigt så att säga extrovert och intensivt, som mitt då många gånger blir.
Mm.
Och det ligger ingen värdering i det, utan båda typerna av engagemang. Tyvärr så likställer vi ofta engagemang med extroverta beteenden. Mm. Men jag kan också bli väldigt inspirerad av liksom lugna, sansade människor som med dådkraft genomför någonting lugnt och stillsamt. Mm. Med övertygelse. Det är ju väldigt inspirerande. Så att,
Absolut. Jag tänkte idag vi skulle fokusera på personlig utveckling och relationer. Du har ju ett brett register. Mm. Men av den anledningen så får vi försöka fokusera lite, så får vi se vart vi hamnar.
Mm.
Men du har en historia som du brukar berätta om Sten-Åke på Volvo. Och jag undrar, vad hade hänt om inte han hade ställt alla de här frågorna till dig som fick dig att börja tänka på din framtid när du var tonåring? Kan du inte berätta om Sten-Åke?
Jo. Överhuvudtaget så pratar jag ju väldigt mycket för närvarande om det här med livet som tillsammansprojekt.
Mm.
Mina föräldrar dog ju tidigt. Min mamma dog 30 år gammal när jag var 4. Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Och det var ju också där vårt samtal tog sin utgångspunkt. Jag började liksom jobba på Volvo direkt efter nian. Och då träffade han mig och började ställa de här frågorna. Han brydde sig helt enkelt. Jag var en främmande människa, men han kände empati. Han hörde det här om att mamma dog och pappa dog och så vidare. Och då kom han till mig och ville liksom försöka hjälpa mig, vilket var en stark känsla i sig.
Mm.
Och hade han inte väglett mig liksom som han gjorde i det läget och på det sättet han gjorde, då hade hela mitt liv sett väldigt annorlunda ut. Och jag har ju ingen aning om vad det hade inneburit, men jag är väldigt, väldigt trygg i att du och jag hade inte suttit här nu, och jag hade inte fått privilegiet att få tala till dig som lyssnar på podden heller. Och jag är fascinerad över liksom privilegiet att få göra det jag gör idag, och det tog sin start med de frågorna.
Mm.
Faktiskt en människa som brydde sig, en människa som såg mig i tidig ålder.
Mm.
Och som såg som vuxen saker hos mig som ingen annan hade liksom sett eller pratat om i hela min skolerfarenhet.
Nej, och jag tänker att han hade väl ingen coachbakgrund eller... Nej, nej. Men alltså, han var en medkännande människa, medmänniska.
Ja, det var han.
Som engagerade sig.
Ja, det var han. Och han brydde sig, engagerade sig som sagt. Och han ställde ju de här frågorna. Det började ju med liksom att han tyckte att jag skulle skaffa mig en utbildning.
Mm.
Och då tyckte han liksom, du borde skaffa dig en utbildning. Ja, men bakgrunden var ju att vi hade inte råd i familjen. Jag var tvungen att börja jobba, och pengarna fick till stor del gå hem för att vi skulle kunna bo kvar i huset när pappa dog då, det året jag slutade nian. Och då sa han, han hade jobbat på Volvo hela sitt liv. Och så sa han att han ställde frågan till mig liksom, Christer, sa han, är du beredd att jobba för att få en utbildning? Ja, sa jag, har jag aldrig varit rädd för. Gör jag gärna. Och så sa han, bra, jag har förstått det, sa han. Och då vet jag ett smart sätt för en arbetargrabb att ta sig fram här på Volvo. Så då skulle du gå med i facket. Och så skulle det bli en riktigt krånglig jävel, sa han, ursäkta språket. För då kommer de att köpa över dig till arbetsledarsidan. Och där får du utbildning. Så det var första gången i mitt liv jag kom i kontakt med karriärstrategi. Något jag föreläser om på högskolor och universitet idag. Och det var ju pragmatiken.
Mm.
Hur ska jag kunna hjälpa honom fram? Hur ska jag kunna hjälpa en arbetargrav liksom här som jag skulle vilja hjälpa?
Mm.
Och det blev ju så. Jag gick med i facket, jag var väldigt engagerad. Och när man är det, då blir man synliggjord.
Mm.
Och man såg att jag var engagerad, att jag ville någonting, jag brann för någonting. Och det gjorde att jag blev synliggjord, och det blev precis som han sa. Jag blev så småningom uppkallad till en av de högre cheferna, och som han gick rakt på sak och sa, Kristersson, jag vill att du ska gå hem och fundera på om du skulle kunna tänka dig att gå en arbetsledarutbildning. Yes. Mitt svar var väldigt spontant, och vi var båda förvånade över liksom mitt snabba svar, eftersom han trodde att mitt fackliga hjärta skulle vara svårare att få över på andra sidan, för så var det på den tiden.
Ja.
att det här är ju, vad är det, 30 år sedan är det inte, det är 40 år sedan.
Mm.
Och då var det ju liksom arbetare och tjänstemän, och det var liksom blue color och white color, och det var dom och vi och rätt och fel och rött och blått. Så att och det var på den vägen det blev. Vi har ett problem, Christer. Du har ingen utbildning, och för att kunna jobba som arbetsledare här i monteringsfabriken så måste du vara ingenjör. Och det vi kommer att erbjuda dig är att läsa 2 dagar i veckan på arbetstid och resten på kvällar och helger. Och det var så det blev, så jag sökte, eller jag fick då prata med personal, och jag kom in på den, och den historien är någonstans plattformen till hela mitt liv och väldigt många av mina värderingar också, som det jag sen jobbar vidare med. Och varför jag kanske också många är väldigt angelägen om att se det här som sunt förnuft och egentligen liksom att försöka få folk att hålla till basic. Men det som hände där var ju att jag började läsa, och det gick alldeles utmärkt. Eller började inte läsa, rättare sagt, vi praktiserade väldigt mycket. Det var tekniskt gymnasium som var arbetsplatsrelaterat på Volvo. Vi läste e-lära. Men så kom verkligheten ikapp mig. Vi skulle ha prov och jag är dyslektiker. Och då gick jag till läraren och pratade med honom, och då säger han liksom, så sa jag att jag har lite problem med det här med att läsa och skriva. Och liksom, vad händer om man inte klarar provet och sådär, jag var ju jätteorolig. Och då säger han att Chris, jag har haft ögonen på ett bra tag, eller jag kanske snarare ska säga öronen. Och sen, Chris, du lär dig inte som andra. Och det här är första gången i hela mitt liv. Efter 9 år i grundskolan så är det första gången någon pratar med mig om att olika människor lär sig på olika sätt. Och när han förklarade för mig att vi har 3 olika inlärningsstilar, grovt förklarat, så är vi liksom se, höra, göra. Visuella, auditiva, taktila. Han förklarade det för mig, så att alla människor lär sig alla 3 systemen, men du har en dominerande inlärningsstil i 1 av dem. Och du är auditiv, du behöver prata om det du ska lära dig. Och det var ju det som var det problematiserat i min skola. Jag åkte ut varje gång jag pratade. Jag störde ju dem som satt still och var tyst, de visuella. Jag störde ju dem. Så samtidigt som vi ska prata om e-lärare. Och så började vi liksom resonera om det här. Och när jag förstod det här, att om jag bara får lära mig på mitt sätt, så kan jag lära mig vad som helst. Där, det var den stora punkten. Det började ju mest i Åkes frågor, men det ledde sen via de här vägarna till att om jag bara får lära mig på mitt sätt kan jag lära mig vad som helst. Och där uppstod min aversion mot rätt sätt. Sen den dagen har jag varit oerhört kritisk till människor som kommer dragande med rätt sätt att vara mamma, rätt sätt att vara pappa, rätt sätt att vara konsult, rätt sätt att vara föreläsare, rätt sätt att vara chef, rätt sätt att vara säljare, rätt sätt att jobba med personlig utveckling. Alltså konsten med livet i min värld, det är att hitta ditt sätt.
Mitt bästa jag.
Ditt bästa jag. Utifrån dina förutsättningar på den plats du befinner dig. Kierkegaard sa, ska du jobba med en människas utveckling måste du möta henne där hon själv befinner sig och leda henne därifrån i den takt hon själv förmår. Alltså det finns inget rätt sätt. Jag träffar alldeles för många människor idag som går omkring och letar efter rätt sätt i olika livsområden. Det finns inte. Du måste backa tillbaka in i dig själv. Vad mår du bra på? Hur känns det? Du måste hitta ditt sätt. Och för att göra det behöver du vara en prövande, lärande och därigenom levande människa. Det är väldigt mycket det handlar om. Och det hämtade jag där liksom, i de första liksom, upplevelserna. Och som han också beskrev för mig så otroligt klokt.
Och så insiktsfullt. Jag menar, det var inte mycket prat om det. Nej, om du säger,
på den
var det,
tiden.
70-talet kanske.
Ja, tidigt 70-tal var det.
Men hur många lärare hade den insikten då? Och du träffar på en av dem.
Ja,
plus den åker då.
Det var helt fantastiskt.
Sitter här och är tårögd.
Ja, det är jag också. Bara jag berättar om det så blir jag berörd. Och det är också från den erfarenheten som jag vill möta människor. För jag vill ju möta så många som möjligt med min egna erfarenhet och bakgrund och få dem att förstå. Nej, det koppla av. Det finns inget rätt sätt. Du är rätt som du är. Alltså det finns inga normala människor. Det är ett idiotiskt begrepp. Varje människa är helt unik. Alltså är varje människa normal. I vilken grad det nu är intressant. Eftersom jag också säger att normala människor normala resultat. Onormala människor onormala resultat. Var onormal. Jag är själv onormal. Jag är ju inte rätt själv. Så jag talar ju egen sak. Alltså, som du säger, när du ser mig på YouTube eller du ser mig på scen. Alltså det finns ju många människor som tycker jag är bara för mycket. Och det är helt okej för mig. De är okej, jag är okej. Vi är bara ingen perfect match. Alla kan inte vara bra för alla. Och det är också en viktig erfarenhet att göra. Liksom. Försöker du vara allt för alla så ändrar du upp med att inte bli något för någon.
Mm.
Utan att våga vara ditt eget original.
Mm.
Hitta ditt sätt.
Mm. Ja, tänk vad viktigt.
Ja, det är det. Det är så otroligt centralt. Och så svårt många gånger.
Ja, inte minst. Bara vi kan titta ut på stan, prata med en gammal eller för detta reklammänniska på förmiddagen som bara tog avstånd idag från all liksom, propaganda som reklamen gör, hur vi liksom ger barn socker och retuscherar redan snygga människor och men hur det är inte så lätt att hitta sig själv i den i
det, men det är den här myrret. Rätt världen.
Ja.
Det är det här.
Tillrättalagda också.
Ja, tillrättalagda rättvärden. Mm. Och det är där också som jag brinner ju. Jag har två huvudteman idag. Det kanske det absolut mest centrala idag. Där flest ungdomar mår sämst. Jag pratar oerhört mycket om att hitta tillbaka till tillsammansprojektet.
Mm.
Alltså det som har tagit människan hit. Det är vår unika förmåga att jobba tillsammans. Alltså ur ett fysiologiskt perspektiv så är människan inte bäst på någonting. Vi är inte starkast, vi är inte snabbast, vi är inte störst, vi är inte smidigast, vi är inte minst. Vi kan inte flyga utan miljöförstörande maskiner, vi kan inte visas på eller i havet utan motsvarande maskiner. Där ute i naturen är vi bara en naken apa. Så kan du tycka att tala för dig själv du, om du har en annan uppfattning när du lyssnar. Och det är ju det jag gör, va? Såklart. Men vad är det vi människor är unika på med vår stora hjärna? Jo, vi kan kommunicera, vi kan tänka framtid och dåtid, vi kan skapa strategier, vi har haft förmågan att bilda flockar.
Mm.
Och där vi har känt vår trygghet. Och i flocken har alla haft en funktion.
Mm.
Alla fick betyda någonting för flocken och man känner en trygghet i flocken. Och därav vårt djupt liggande behov av att känna sig behövd.
Mm.
För det skapar en trygghet i flocken. Och det är det som har tagit människan hit. Och det är med den förmågan vi besitter jorden, på gott och ont, som vi beter oss.
Mm.
Men det är tillsammans. Alltså de som kunde springa och vara starka, liksom, de var ute och jagade. Och de som inte kunde springa, nej, de fick sitta hemma och skära pilar eller binda garn eller göra andra funktioner. Alla hade en roll.
Ja.
Alla fyllde en funktion och fick känna sig behövda. Idag har vi skapat ett samhälle där vi trycker in, där jag brukar säga att barn tror att de duger som de är tills de börjar skolan. Där trycks de in i samma raster, ska lära sig samma saker, på samma gång, på samma sätt, betygsättas med samma måttstockar, alla barn med samma, liksom, i samma system. Ja visst, jag begriper och jag vet att det finns många lärare som försöker individanpassa liksom, sitt lärande.
Mm.
Men det får de inte av kapacitetsbristskäl. De har för många elever. Och därför blir det liksom en skolfabrik. Där vi liksom på andra sidan skolan, barn kliver in, tror att de kan, tror att de duger, kliver ut i livet så småningom, känner att de inte duger. Kommer ut i jämförelsehelvetet och känner liksom att jag är inte så bra som alla andra. Vilket är en del av baksidan med alla sociala medier. Mm. Jämförelsehelvetet som uppstår.
Mm.
Och det här är någonting som bekymrar mig något otroligt idag. Att så många unga mår så dåligt när de egentligen har det så bra. Det
eskalerar ju.
Ja, det gör det.
Mm.
Och det här är djupt tragiskt.
Verkligen. Dina söner, Ludvig och Axel.
Ludvig och Viktor och Gustav.
Men jag skriver helt
fel. Axel var en kille som Ludvig jobbade väldigt mycket ihop med. Så att det här har du hämtat om du har lyssnat på mig på en föreläsning.
Jag har lyssnat på dig.
För mina söner heter Ludvig, Viktor och Gustav. Ni är 24, eller 25, 29 och 31 år gammal. Ludvig jobbade väldigt mycket tillsammans med Axel.
Ja,
för
men precis. Ja, jag har hört den här storyn från dig på scen.
Ja.
Som jag kommer ihåg väldigt, ja. Alltså den berörde.
Ja.
Och hur de just det här tillsammansprojektet med Lund och allt. Kan du inte berätta lite grann hur de tillsammans skapade skolgången.
Alltså jag brukar prata om det här liksom att mina två äldsta söner liksom de hade inga problem överhuvudtaget med skolan. De flöt igenom och liksom dubbla akademiska examen har haft jättelätt för sig. Ludvig han ärvde mig. Jag brukar säga det är ingen nitlott men en annorlunda lott. Och när vi kom på liksom att han behövde liksom hjälpmedel, då konstaterade vi liksom att det ville han ha och det hade han under lågstadiet, men så när han skulle börja högstadiet så ville han inte det. Då ville man vara normal och Ludvig har liksom inga stora problem men hade en utmaning. Och då ville han inte liksom, nej jag vill inte ha hjälpmedel, jag vill inte liksom, när man börjar sjuan då vill man inte sticka ut. Och då sa vi okej, då är det läge liksom, då är det läge att para dig. För jag tror så mycket på tillsammansprojektet. Jag tror att det är det som vi människor ämnade till, som jag alldeles nyss var inne på, att jobba tillsammans med varandra. Och då hittade vi Axel, en jätteduktig liksom kille, och så pratade vi med Axel och Axels mamma liksom om de kunde tänka sig att jobba mer systematiskt, att Ludvig och Axel fick plugga tillsammans. Och det gjorde de. De gick hela först under högstadiet och sen hade mina två äldsta söner gått på ett av Göteborgs bästa gymnasier. Och där ville också liksom Ludvig komma in, och då säger han till Axel liksom, Axel, se till att hjälp mig att komma in på LM. Så får vi tre väldigt bra år. Bland annat var de väldigt motiverade av att det var en skola som dominerades av väldigt mycket tjejer. För skolorna togs in, då tog man bara in på betyg, och tjejerna hade bäst betyg i grundskolan. Det innebar att de bästa gymnasierna var besatta av flest tjejer. Så min äldsta son gick med 28 tjejer och två killar. Inte bra, men väldigt kul, brukar vi skoja om. Och min mellanson gick med 25 tjejer och 5 killar. Och Ludvig tyckte det här var ju, det här verkar ju, när man går i nian så är det ju superhäftigt såklart. Och då säger han till Axel, för guds skull se till att vi kommer in där så får vi tre härliga år. Och de hjälptes åt och tog sig in där. Och sen läste de tillsammans, kompletterade varandra väldigt bra i sina olika personer och personligheter, färdigheter och förmågor. Så de fann varandra verkligen och pluggade ihop. Och sen gick de vidare till Lund med samma idé. Att de fyllde, de var liksom, kompletterade varandra väldigt mycket som färdigheter och förmågor. Så Ludvig har haft den förmågan hela tiden att jobba ihop med människor som är kompletterade.
Ja, bra på att bygga relationer också då.
Så är jag. Vilket också leder till att han idag, väldigt ung, redan är chef och ledare. Eftersom han är bra på att bygga relationer, han är trygg i att behöva andra människor. Och vad är ledarskap? Jo, det är att skapa resultat genom andra. Och att som ledare förstå att jag är inte längre mitt resultat, jag är summan av mina medansvarigas resultat. Alltså är en ledares huvuduppgift att hjälpa andra människor att må och prestera lite bättre i nämnd ordning. Och när människor känner att du verkligen vill att de ska må och prestera bra, då belönar de dig tillbaka med sin lojalitet och sitt engagemang. Och har du då ett antal medansvariga som belönar dig med engagemang, då kommer ditt resultat att summeras i ett väldigt bra resultat som ledare, orsak och verkan.
Ja, det...
Och det begrep han tidigt i livet.
Ja, men det är jättefint.
Ja, det är där slaget står idag. Det är att förstå de här grundläggande värderingarna. Och det här är något jag brinner oerhört mycket för just nu. Det är att nu, alltså, jag brukar prata mycket om att i millennieskiftet så pratar vi mycket om IT och IT. Liksom, allt skulle hända och det var liksom 00-skiftet, då skulle allt ske. Och vi hade liksom Jonas Birgersson och Stahl von Holstein och ett antal IT-entreprenörer som pratade om att världen skulle revolutioneras liksom på några år. Det blev inte så. Det blir aldrig så när de här liksom early adapters ser skeenden hända. Men nu händer det. Nu har vi en kritisk massa av kompetens i digitala hänseende. Vi har också en kritisk massa av verktyg och smarta telefoner och så vidare. Alla har verktygen. Nu händer det. Nu händer det som vi pratar om millennieskiftet. Parallellt med det här finns det en annan process som har med oss människor att göra. Då började vi, ungefär samma tid började vi prata om värdebaserade organisationer. Värdestyrda organisationer, värdebaserat ledarskap, värdebaserat affärsmannaskap. Och liksom, det var också för tidigt. Folk gjorde bara projekt av det. Det blev inte värderingar på riktigt. Och där är vi nu. Och jag pratar mycket om det här med att, och jag skojar ofta om det när jag föreläser eller pratar inför människor, så säger att har du hört liksom känslan nu, eller uttrycket nu vill det till att du tänker på vad du säger. Och då säger jag nej, du ska inte alls tänka på vad du säger. Du ska tänka på vad du tänker. Sen ska du säga vad du tänker. För om du hela tiden måste gå omkring och tänka på vad du säger och inte kan säga vad du tänker, vad har du i så fall för krokiga tankar? Är du med mig? Alltså, den är så central då. Vad är du rädd för ska komma ut? Alltså, är du inte rädd för, har du inga felaktiga värderingar? Är du grundtrygg i dina värderingar om människans alla olika tänkbara variabler, hälsotillstånd, genus, ålder, etnicitet och andra variabler? Är du trygg i din människosyn? Då kan du ju liksom aldrig bli fel.
Och hur blir man trygg då?
Genom att verkligen fundera på, vad är min människosyn? Hur ser jag på andra människor? Med dessa olika tänkbara variabler. Är jag genuin trygg i alla människors lika värde? Är jag inte det? Då behöver jag liksom göra min hemläxa. Är jag trygg i alla människors lika värde? Då kan det inte bli fel. Och det är samma med den här dagsaktuella debatten. Med liksom MeToo. Alltså det bygger ju på liksom män som är vilse i sina värderingar och i sin idévärld. Alltså det är ju en icke-fråga för alla liksom som är trygga i sina värderingar kring andra människor och respekt för andra människor, oavsett vad det är för människor i alla tänkbara variabler som jag är inne på. Det är ingen könsfråga, utan det här är en värderingsfråga. Jag trygger mina värderingar, då är det en icke-fråga. Jag respekterar andra människor, jag går aldrig över gränsen för andra människors integritet, oavsett vad det gäller. Om det är sexuella anspeglingar eller om det är maktanspeglingar eller om det är vilken dimension du vill. Jag respekterar andra människor på riktigt och det känner de. Och det är där vi är 2017. Och när jag pratar ledarskap idag, då är det här slaget står. För människor har lärt sig att känna, min andra bok heter ju Du läcker vad du tänker. Och människor har lärt sig att känna skillnad på äkta och falskt. För om du hela tiden håller på att tänka på vad du säger och inte säger vad du tänker, då blir det där helt politiskt korrekta. Och då känner människor, jag hör vad du säger, men jag känner vad du tänker. För du känner, alltså service är inte en handling, service är en känsla. Jag jobbar en del inom vården. Och där säger man ofta att man jobbar inom vård och omsorg. Och det är lite förmätet brukar jag säga. För vård är en handling. Omsorg, det är en känsla som uppstår hos patienten om vården ges med kärlek.
Hur mycket kärlek hinner de ge idag?
Ja, det är ett dilemma. Men de som har kärleken, de gör det även i ett högt tempo. För de har det i sig. Även om det blir stress, så är det stress med kärlek.
Det kan vara en blick eller
yes, en blick eller beröringen. Barn är ju makalösa på att känna det här. De känner direkt.
Absolut.
Om de är objekt eller subjekt. Om de är ett vårdobjekt eller om de är en person som möter denna människa, om en stressar, men hon ser mig, hon såg bara för några sekunder, hon såg mig, jag kände, hon brydde sig, han brydde sig när han såg på mig. Ibland känner du att äkta, ibland känner du att de tittar bara förbi dig.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Absolut.
Och det är liksom det här vi är, och det är samma liksom i kommersiella sammanhang. Du känner när du möter en människa som bryr sig på riktigt. Och då är du inne i den idévärlden som jag liksom pratar mycket om idag. Och som jag, en av de viktigaste sakerna jag har pratat med mina liksom söner om. Det här att begripa den urgamla principen om att tillföra värde som idé.
Mm.
Alltså det du kommer att få ut av ditt liv kommer att stå i direkt proportion till din förmåga till andra människor, det de vill få ut av sina liv. Alltså bekymra dig inte om vad du får, bekymra dig om vad du ger. Alla filosofier eller religioner eller vad du vill kalla dem innefattar samma grundsanningar. Ge för att ge, inte för att få.
Mm.
För man, vi vet det. Vi människor är i vår grundkonstitution empatiska. Vi vill varandra väl. Sunda, friska människor hjälper andra sunda, friska människor som får problem.
Mm.
Det är därför vi har den kompassen när vi pratar om flyktingkrisen. När vi pratar om människor som far illa. Vår grundkänsla är att hjälpa andra människor. Sen tar rädslor och annat över ibland. Men vår spontana grundkänsla är, det är att hjälpa människor som har problem.
Mm.
Och det är också därför alla filosofier berättar om samma sak. Den som ger ska det vara givet, står det i vår.
Mm.
Jag vet exakt vad det handlar om. Jag har privilegiet att få vara ambassadör för Star for Life.
Mm.
Där jag också har en skola i Sydafrika. Och jag vet så väl, första gången jag åkte ner till Sydafrika, då kände jag mig som en givare.
Mm.
Och det skulle bli så kul och jag skulle åka ner och titta på den här skolan. Jag blev totalt liksom blown away av liksom den emotionella upplevelsen på plats. När jag fick träffa barnen. När jag fick känna den otroliga glädjen i att få medverka bara på ett litet hörn i deras liv.
Mm.
Så när jag åkte hem därifrån. Jag har aldrig gråtit så mycket. Jag har aldrig haft så starka upplevelser. Bortsett från mina barns födelse och liksom familjeangelägenheter hemma. Men jag har aldrig haft så starka liksom, emotionella upplevelser. Och jag har aldrig känt mig så lycklig som när jag åkte hem därifrån. När jag åkte dit kände jag mig som en givare. När jag åkte hem kände jag mig som en futtig tagare. Jag hade fått så oändligt mycket mer än vad jag hade gett.
Mm.
Det enda jag ångrade var att inte jag liksom började med den typen av verksamhet tidigare i livet. Och det är där vi är idag. Det är detta som väldigt många människor söker.
Mm.
Att få tillföra andra människor värde. Att få känna sig behövd. Sedd och bekräftad i sitt givande. Att få betyda något för andra människor. Det är det jag möter oerhört många människor som längtar efter.
Och som söker vägar som passar dem.
Ja, på sitt sätt.
På sitt
precis
sätt,
som ja. Vi var inne på förut.
Mm.
På sitt sätt. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Det finns massor av grundsanningar här.
Mm.
Så att det här är otroligt fascinerande. Och det är också så härligt att se liksom när människor kommer på det här. För det, här är det många arbetsplatser som har en lång väg att vandra. Att man verkligen bryr sig om varandra. Att man visar omsorg om varandra.
Ja, och sen kanske man kunde göra något projekt tillsammans för några andra som behöver. Det behöver inte vara Sydafrika, men på något sätt så stärker ju det också gemenskapen. Oavsett det på en arbetsplats eller en familj eller vad man nu vistas, så blir det ju en win-win,
yes.
Tänker jag.
Ja. Ja, eller att göra något för sina syskon, att göra något för sin mamma, att göra något för sina barn. Mm. Alltså överhuvudtaget bara fundera på
grannen.
Alltså, grannen. Alltså det här idén, jag pratar oerhört mycket om den idag när jag jobbar både i kommersiella och genom det här sammanhang. Men just det här, tillföra värde som idé.
Mm.
Har jag bara den idén, jag ska försöka hjälpa dig. Jag ska försöka vara värdefull för dig nu.
Mm.
Och jag försöker ju nu också försöka vara värdefull för dina poddlyssnare.
Det är det verkligen.
Efter bästa förmåga. Ja, men var och en får göra efter sin förmåga. Mm. Och det är ju samma för mig.
Mm.
Och försöker man vara värdefull för andra på ett äkta sätt, det kan liksom inte bli fel. Sen kan människor sitta ut och massor av åsikter och tycka liksom, det här stämmer inte, eller det här är lätt för dig att säga. Ja, jag vet det. Det här är mitt sätt. Men du där ute, du ska hitta ditt sätt. Och du ska hitta liksom din väg för att få känna dig behövd och bekräftad.
Mm.
För den finns.
Mm. Men nu tänker jag, hur mycket kan du vara i skolor och prata? Jag har sett att du är ute en del. Men
ja.
Jag tänker så här, vad värdefullt för ungdomar att få höra dig.
Ja, ärligt. Alltså jag gör det så ofta jag blir inbjuden och kan.
Alla skolor.
Ja,
ring Christer.
Ja, ärligt talat. För det är ju vår framtid. Alltså det är ju en av de mest, alltså jag säger att jag kallar mig fiskar på resan i sunt bondförnuft. Det är ju en av samhällets största idiotier. det är ju liksom alla väl medvetna om att framtiden liksom det är våran, det är våra ungdomar på alla sätt. Man kan prata strikt humanistiskt om det här och prata om liksom vilket missbruk liksom det här är ur ett humanistiskt perspektiv, att inte människor får känna sig, att inte barnen får känna sig sedda, bekräftade och liksom utan ta sig ifrån det väldigt mycket i fabriken vi har. Men jag kan också uttrycka det liksom strikt kapitalistiskt. Det är också korkat ur ett liksom samhällsekonomiskt perspektiv. Så hur du än argumenterar så är det liksom dumt och inhumant liksom att inte se och bekräfta de här ungdomarna som är så fulla av energi och sprudlar av liv när de går till skolan de första åren. En energi som sen inte alltid liksom lever igenom systemet, och där måste vi våga rannsaka oss och titta alla vi vuxna runt omkring och alla andra, hur kan vi hjälpa till, hur kan vi bidra och få barnen att förstå liksom att nej, men du behöver inte vara så himla bra själv, du kan jobba tillsammans med andra.
Ja, det är strålande tips, strategi. Jag har en fundering som jag vill höra med dig nu vad du kommer domen här.
Jag går så lätt igång.
Ja, det är ingen fara, vi har tid. Får se vad du tänker. Jag tänker, om man tar kanske en ungdom eller en vuxen, säger kommer ut ur skolan, du har gått in med energi och så har det hänt någonting och du känner att du kanske inte har riktigt koll på vad som är din väg och så. Eller att man är vuxen och så tänker man att ah, men det där är inte jag bra på, eller det där är jag komplex för. Och då funderar jag, kan det vara så att det här som vi tror att vi inte är bra på, vi kanske till och med har komplex för det, kan det vara så att det är det som är vår styrka? För att ofta så träffar man människor så tänker man, eller de man känner att ja, men han eller hon är så bra på det och det, men den personen säger nej, men det där kan inte jag, det är inte jag bra på. Men att andra ser styrkor hos andra. Är du med vad jag menar?
Ja.
Men att man inte ser det själv.
Ja.
Har du någon...
Ja.
Vad tänker du om det?
Jag är konsult, så jag har åsikter om allt. Ja. Mina barn så här, kommer till en konsultsvar, ni får leva med det som lyssnar. Jag har flera reflektioner kopplat till det du säger. Att, å ena sidan så är det ju väldigt ofta så att... som jag själv till exempel. Jag är dyslektiker, jag skriver 3 böcker.
Mm.
Hur gör man det? Jo, tillsammans med andra människor. Men alltså det finns ju liksom en psykologi som är kompensatorisk. Alltså revanschistisk kompensationspsykologi. Det finns alla starka drivkrafter i det här. Mm. Alltså om jag har ett komplex, om jag känner ett mindervärde kring ett område eller liksom delar av min person eller personlighet, färdigheter, förmågor, så är det lätt hänt att jag liksom börjar liksom jobba med den. Och då kanske jag till och med fokuserar på det. Jag läste en artikel till exempel att det finns, på tal om media, att vi befinner oss i nu, det finns en överrepresentation av människor med olika typer av liksom taldifferenser som jobbar med muntligt media, procentuellt sett i förhållande till populationen i övrigt. För de har tagit en svaghet och gjort den till en styrka.
Ja.
För i och med att man börjar jobba med någonting medvetet, något man har upplevt som en svaghet, så blir man väldigt bra på det. Men det är ju inte säkert att ens självbild har följt med den utvecklingen som omvärlden upplever dig ha utvecklat. Så det du kanske då hade komplex för har du kanske då arbetat med och blivit väldigt bra på, men upplever och ser inte riktigt det själv. Mm. För du ligger väl kvar i din dåliga självkänsla, din dåliga självbild.
Mm.
Medan andra har sett dig utvecklas i det här området som du bestämde dig för att erövra. Så det är en förklaringsmodell som jag ofta liksom tänker på när jag funderar på den frågan. För den har jag också funderat mycket på.
Mm. Ja, intressant.
Mm.
Tack. Du, sen brukar du prata om att om personlig utveckling är personlighetsutveckling.
Ja.
Att personligheten inte ändras efter 25-30 års åldern. Och jag, vid något tillfälle hade jag läst en utdrag ur en studie, så skrev jag om det här på LinkedIn. Och ganska många blir ganska provocerade av att man inte skulle förändras efter 30 års åldern.
Ja.
Och det är så här, ja, men jag har visst bytt färg på min slips. Ungefär.
Ja.
Nej, men lite så. Hur brukar du lägga upp det?
Ja, alltså vi talar ju liksom om liksom personlighetens liksom big five, eller alltså introvert, extrovert och liksom ett antal perspektiv. Alltså din grundläggande personlighet, alltså idag vet vi att hjärnan är mer plastisk än vad vi tidigare trodde.
Mm.
Och vi vet att alltså din grundläggande personlighet, den stadfäst liksom genetiskt, delvis genetiskt, hälften ungefär genetiskt och hälften genom social påverkan under din liksom uppväxt. Och sen någonstans vid 25-årsåldern där är de flesta överens om att det är liksom, där fossiliseras den ganska liksom mycket. Men sen kan vi ju alltid utveckla beteenden. Enligt det vi pratade om alldeles nyss till exempel, en introvert människa kan bestämma sig för att när jag ska minsann ta scenen och träna sig på det. Men min grundpersonlighet kommer sannolikt fortfarande att vara lyssnarens. När jag inte väljer att ta ett valt beteende där jag väljer liksom att kunna vara nog så bra talare eller nog så bra kommunikatör, men backar jag hem i min grundpersonlighet så trivs jag egentligen bäst när jag sitter hemma och lyssnar, och jag är en bra lyssnare och jag är en bra tillgång för de här extroverta liksom människorna, och vi är inte bra eller dåliga, vi är olika och vi behövs tillsammans. Så att vi kan ju träna på ett beteende, och det brukar jag liksom försöka också hålla isär. Men grundpersonligheten som du faller tillbaka på, den är väldigt ofta liksom densamma. Mm. Och det är därför jag också säger liksom att det handlar inte om det handlar om personlig utveckling.
Mm.
Alltså typ beteenden och inte personlighetsutveckling. Mm. Du duger som du är. Det handlar inte om, och då är jag tillbaka också på det här att jag är lite kritisk nu till att det kommer lite väl många böcker om blåa och röda och gröna och gula människor och så här. Det är jättebra att vi börjar fundera på att vi är olika och att vi behöver respektera varandras olikheter. Det finns många bra poäng med det. Men risken är också att du får en horoskopeffekt i det här.
Mm.
Tror du på horoskop så kommer du förverkliga dem och därigenom blir de sanna. På samma sätt, jag är röd, jag är blå, därför gör jag så här. Jag är grön, så jag är den som.
Mm.
Och jag hör för mycket sånt. Medan jag säger att nej, då är vi tillbaka till det här med idéer och värderingar. En sån enkel schablon i min värld till exempel är att man säger att extroverta människor är lämpliga för sälj- och service-situationer. Men vi har alla träffat extroverta narcissister som är värdelösa servicegivare, för de tänker bara på sig själva och ser mig, hör mig, liksom, hör ni hur bra jag är.
Mm.
Och vi har träffat introverta, fantastiska servicegivare. För det handlar om de värderingarna vi pratade om förut. Att tillföra andra människor värde. Att försöka hjälpa en annan människa att må och prestera bättre. Att försöka hjälpa en annan människa i en viss situation.
Mm.
Och då har inte med saken att göra om du är introvert eller extrovert. Utan det handlar om vad har du för liksom människosyn. Vad har du för värderingar. Vill du andra människor väl? Ja, fine. Då finns det inget rätt sätt. Gör på ditt sätt.
Mm.
För det är så lätt att vi fastnar i de här rätta sätten.
Mm.
Och det är de jag är hela tiden på och vill peka på. Liksom.
Ja, det är bra. Och det här med de här olika färgerna. Man är ju inte bara en färg.
Nej.
Om du ska gå på den teorin. Utan man är ju lite av allt.
Yes.
Och så kan det vara i olika forum, olika stunder. Men det blir precis, det blir ju lätt så som du säger att, jaha, du är röd. Eller, jaha, hon är gul. Ja, då vet man ju att det är bara kul hela tiden. Men så är det ju inte. Det går ju inte att bara vara en i ett sinnesstämning hela tiden, utan vi går ju ur och i.
Ja.
Och det blir ju lätt att vi fastnar och blir våra färger då, eller våra roller.
Ja. Sen kan det då som sagt vad som jag var inne på, att det kan ligga som en grundpersonlighet att jag liksom, men Erik Fromm, han sa någonting som jag älskar och som jag använder oerhört mycket liksom i mitt arbete och i min personliga coaching. Han sa, en överdriven styrka blir en svaghet. Och därför säger jag också att därför är en svaghet är väldigt ofta en överdriven styrka. Det är jättebra liksom att vara väldigt omtänksam och hjälpa andra människor. Jättebra. Men försöker du vara allt för alla så blir du inte något för någon.
Nej, då kommer vi tillbaka till compassion som jag är väldigt inne på just nu också. Det här att håller man på så och bara ger och ger, så du blir ju en börda.
Ja.
För att det blir inte bra för någon.
Nej.
Du tömmer dig själv. Omgivningen ser att du tömmer dig själv.
Ja.
Och så blir det en ond cirkel.
Ja.
Så att...
I min första bok så skriver jag om de här tre ringarna liksom, min familj och min sociala liv. Du och din, alltså familjeringen och professionella ringen, ditt yrkesliv och du och din fysiska och psykiska hälsa. Och det var ju Sten-Åke återigen som fick mig att begripa det här. Får du problem med en av de här tre ringarna så får du per automatik problem med alla tre. Mm. Och väldigt många tror ju att om jag bara blir framgångsrik i den yrkesmässiga ringen, då löser sig den sociala familjemässiga och då kommer jag må och prestera bra också i min personliga ring. Men så är det ju inte.
Nej.
Och det var ju det han fick mig att begripa. Och han fick ju mig också begripa att de här ringarna sitter ihop i ett, om vi lever i ett system av någon form. När vi lever i en flock, när vi lever i en grupp, när vi lever i en familj.
Mm.
Och i min fall då, så när jag satt med honom lite äldre sen... Och han förklarade för mig, nej men du har inte tre ringar längre Christer, du har 15 ringar. Du har Karinas tre ringar sitter ihop med dina och du har dina barns tre ringar som sitter ihop med dina. Och får du problem med en av de ringarna får du per automatik problem med alla de andra.
Alltså den där Sten-Åke, han är ju en riktig guldklimp. Alltså.
Ja men det var en helt unik människa i mitt liv.
Verkligen.
Mm.
Helt fantastiskt.
Ja, det var helt fantastiskt. Och han var en fantastisk läromästare.
Ah.
Så det var ett otroligt privilegium att få
möta. Och att du lyssnade. Och att du lyssnade också. För att, jag menar, det är ju inte helt självklart. Han kanske har pratat till fler pojkar innan. Som inte har öppnat upp.
Men jag trodde också det hade att göra med att jag inte hade pappa. Pappa hade gått bort ganska nyss. Pappa var också en oerhört klok och liksom härlig människa. Men i och med att pappa gick bort så blev ju Sten-Åke liksom väldigt mycket... Jag hade min morbror P.O. som var den viktigaste människan i mitt liv då. Men sen blev det Sten-Åke också väldigt mycket som han gav mig så mycket liksom pragmatiskt. Han hade ju gjort liksom så mycket och han hade upplevt så mycket och... Han gav mig mycket pragmatiska tips i livet. Sådana här sunda, enkla vardagstips. Som jag fortfarande... Alltså, det här är ju alltså 40 år sedan. Han lärde mig till exempel när det är ledarskap. Liksom, människor som inte är snälla mot barn och djur. Håll ett öga på dem. Alltså, han gav mig massor av sådana här grundläggande värderingar. För då har de alltså typ tafsandet nu. Människor som inte har koll på sin värdekompass. Då har man ofta inte det inom fler områden. Alltså han gav mig många sådana pragmatiska tips som kanske inte liksom känns uppdaterade idag men som skulle gå att översätta absolut idag.
Ja, han hade tänkt.
I allra högsta grad.
Ja. Och det är inte alla som gör.
Nej, det är vi väldigt överens om.
Fantastiskt. Vi var inne lite på det här med relation. Du brukar prata om jag älskar dig till 80%, den storyn med innovativa relations...
Den tar jättemånga upp, den är underbar. Jag får den har blivit lite grann av ett signum.
Ja, men jag tycker den är underbar.
Återigen så handlar den ju faktiskt
om... För den är viktig.
Ja, den är oerhört viktig. För den handlar också, den handlar om flera dimensioner. Det ena är liksom livet som tillsammansprojekt.
Mm.
Och då har jag ju sagt att för att tillsammans ska funka så är det några faktorer som är liksom så viktiga. A. Att vi lär känna varandra. Det är det allra viktigaste. B. Att vi accepterar och respekterar varandra på riktigt. Och jag säger att acceptans är ett annat ord för kärlek. Acceptans är ett annat ord för kamratskap och så vidare. Och då brukar jag berätta liksom att jag har varit gift med Karina i 36 år. Den 29 maj i år hade vi varit gift i 36 år. Och jag brukar också trycka på det här liksom att jag älskar inte henne till 100%. No way.
Och då fryser man till lite grann.
Ja, den är så underbar för det är många liksom. Och jag tänker, nej men vadå, kan någon göra det? Jag tror inte på den. Det är ju den här idén om rätt sätt och liksom det perfekta livet som fördärvar för så många.
Som på Instagram.
Exakt.
Det är perfekt.
Ja. Och alla visar upp hela det här livet. Jag tror inte på det. Jag tror aldrig på det. Utan alltså, jag älskar verkligen inte henne till 100%. Inte en chans. Varför det? Nej, för att hon är en stark och självständig kvinna. Och som sådan gör och tycker och tänker hon ett antal saker som jag inte gillar. Det är ju det jag gillar.
Mm.
Jag gillar ju att hon är stark och självständig. Men gillar inte alltid det hon gör när hon är det. Just nu när du och jag sitter där och pratar, då är hon i Peru, hon är i Machu Picchu nu. Oj. Det är väl en enklare resa hon gör nu, men därifrån ska hon till Galapagos och därifrån ska hon på det berg i Chile på berget.
Då förstår jag varför du jobbar så hårt nu.
Ja, nu
finansiera hela det.
Ja, exakt så. Jag har fullt upp med att finansiera hennes äventyr kan jag säga.
Fin man.
Ja, tack. Alltså hon är en stark självständig kvinna och det uppskattar jag oerhört mycket. Men det gör ju också liksom att, som jag säger, liksom att jag pratar ju mycket om det här i olika sammanhang, och jag pratade om det på IKEA vid ett tillfälle, och då var det en tjej som heter Marie Gustafsson som är chef för IKEA i Umeå numera. Och det var hon som gick hem till sin man och sa liksom, Rickard, jag vill prata med dig. Ja, vad gäller det när det gäller vår relation? Ja, hur så? Nej, det gäller vår relation, jag tror att det är klokt om du sätter dig. Och han tyckte liksom, men vad är det som har hänt? Ni har haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag. Och han vi har pratat om relationer på ett sätt som fick mig att tänka till. Jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag. Och jag funderar på vad vi tjafsar om i vår relation och sådär. Och jag har faktiskt fattat ett beslut, Rickard. Jag tror det är klokt om du sätter dig. Så han satte sig, och hon också. Då säger hon, Rickard, det är så här. Jag har kommit fram till en sak. Jag älskar dig till 80% och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och nyckelbudskapet här är, och resten har jag bestämt mig för att acceptera.
Mm.
Och jag pratar mycket om det här och har gjort i många, många år. Och 80-20-regeln pratar vi ofta om. Det gäller här också.
Mm.
Alltså 20% av dina irritationsmoment står för 80% av din irritation. Kan du ta bort de 20% saker du irriterar dig på, blir du av med 80% av irritationen.
Mm.
Det revolutionerar relationen.
Mm.
Och jag brukar säga att om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter, hade de levt ganska lyckliga liv.
Mm.
Både hemma och på jobbet.
Mm.
Det är väldigt mycket det handlar om. Om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter, hade de levt ganska lyckliga liv.
Mm.
80-20 är en ganska bra regel. Alltså, jag sa ju inte att vi ska acceptera allt. Och jag har ju tolkning för att träda vad jag väljer att acceptera hos Karina. Hon har tolkning för att träda vad hon väljer att acceptera hos mig. Jag kan ju liksom inte komma hem, brukar jag skoja om på scen, efter en helg i Oslo. Säger du, jag var lite otrogen där i Oslo, men det får du lägga i de 20. Det skulle gå så där. Den normen har inte vi i vår relation. Nej. Utan vi är lojala och vi är trogna.
Du får nog liksom kolla det först.
Ja. Utan det handlar ju någonstans om att ha respekt för liksom att, men det här väljer jag att acceptera. Jag ska sluta tjafsa om det här nu. Har ju levt tillsammans med den här människan och irriterat mig på det här i många år. Vad händer om jag bestämmer mig för att sluta irritera mig på det och acceptera det?
Mm.
Och då är det inne på liksom en av de moderna pedagogikerna för övrigt, liksom acceptance and commitment therapy, som jag råder er att googla på.
Mm. Jag ska på en hel dag om det imorgon.
Ja, okej.
Ja, jättespännande.
Ja, det är fantastiskt spännande. Och det är för övrigt det som mycket tar, du nämnde mindfulness förut, liksom att acceptera, liksom att lära sig att acceptera tillvaron som den är, vilket kan vara en jättetuff utmaning för många. Men det har väldigt stor betydelse. Men vi ska inte ge oss in på den arenan, för det är en helt ny podd.
Ja, det får vi ta i ett annat sammanhang. För du är en upptagen man, och jag tittar på klockan. Jag vet att du har kvällsmöten också.
Ja.
Nu är det kväll här, men din dag slutar inte för det.
Nej, jag har privilegiet att få lära mig, och jag ska träffa ett antal personer till här klockan 6.
Ja. Men jag brukar skicka med eller be om någon utmaning här till lyssnarna från den jag träffade. Jag har inte förberett dig på det, men jag tycker den här 80-20 är väldigt bra att ta med sig.
Ja.
Kan vi
komma? Ja, det är en utmaning, men den viktigaste utmaningen jag vill skicka med det är att överhuvudtaget tänka på att oavsett vad du vill här i livet, alla människor jag möter vill ha mer av det de vill ha. Kärlek, frid, harmoni, pengar, lycka, erfarenheter, upplevelser, naturupplevelser, inre frid. Oavsett vad du vill ha mer av här i livet eller mindre av, så finns det bara ett enda sätt att få det. Och det är att konkret göra något annorlunda idag än igår.
Mm.
Nutidens största utmaning för alla människor jag träffar, det är inte att veta. Vi vet det vi behöver veta. Konsten är att göra. Så min utmaning till dig som lyssnar, det är att fundera på, vad ska du konkret göra lite mer eller lite mindre imorgon än idag? Det är min utmaning till dig.
Jättebra.
Tack så hemskt mycket. Väldigt härligt. Och tusen tack till dig som sitter där ute, som jag inte vet vem du är, som lyssnar.
Nej, det är spännande.
Det här är jättespännande. Hoppas att jag har lyckats så något lite tankefrö och fundera bara på vad ska du göra lite mer eller lite mindre imorgon än idag. Lycka till!
Tusen tack Christer, det har varit fantastiskt att få sitta här och prata med dig idag. Och jag är helt övertygad om att du har skickat med massa nyttigheter, ögonöppnare och skratt och någon liten tår också ut till den som lyssnar. Så stort tack!
Tack för möjligheten!
Ja, det där var Christer Olsson med så mycket värme, klokskap och energi i en och samma kropp. Helt fantastiskt. Jag hoppas att du hör vad han säger och tar till dig. Och jag tycker i alla fall att man behöver lyssna flera gånger för att verkligen få in alla nyanserna av hans budskap. Så är det för mig i alla fall. Så jag hoppas att du uppskattar det här samtalet. Stort tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs nästa vecka igen. Och till dess önskar jag dig en riktigt epic vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.